Hej Jesper, nu är det schackpodd igen. Vi har andra avsnittet framför oss. Första ämnet jag tänkte vi skulle prata om idag är det här med schackskolor. Och då menar jag alltså skolor, du vet, riktiga skolor och huruvida de kan liksom profilera sig med schack. Du har ju lite erfarenheter av sånt, kan du berätta lite?
Ja, alltså för det första så har jag ju gått schackgymnasiet en gång i tiden.
Gjort.
Det har jag gjort.
Det fanns ett schackgymnasium i Norrköping.
Detta var ju då på, vad blir det här, slutet av 80-talet som jag gick där.
Du är så gammal.
Ja, det är ju så illa är det. Men så det är ju liksom en variant av schackskolan. Men jag tycker lite grann när du säger så att man ska bredda diskussionen till att gälla den här enorma mängd skolschackklubbar som vi har idag.
Hur många har vi ungefär idag?
550 stycken ungefär har.
Och det är schackklubbar som finns på en skola någonstans i Sverige?
Ja, precis då. Och redan när konceptet togs fram så fanns det ju en tanke att om vi skapar en bredd, att skolorna får upp ögonen för hur schack kan användas som ett didaktiskt hjälpmedel eller pedagogiskt hjälpmedel då för att träna intelligens och social integrering och så vidare, så kommer det finnas skolor som blir extra sugna. Och idag är det väl ungefär 20 skulle jag säga, där man känner att skolans rektor, ledning,
det liksom genomsyrar pedagog, liksom så att
de har liksom helt tänt på detta.
Och jag bara tänker så här, det är mycket diskussioner mellan så här profileringar och sånt där.
Precis.
Och man ska försöka värva elever och då använder de schack. Så här, vi är en skola här, håller på med schack.
Just det. Och lite grann att det är också nu här i den här friskoledebatten där friskolor faktiskt liksom måste ha en profil för att få elever till sin skola. En IQ-profil med schack som grund känns ju då ganska tilltalande.
Men är det så att det finns några skolor som har det så idag?
Ja, lite grann är det så. Det finns bästa exemplet, det är ju Kvarnbyskolan i Rinkeby som har
norra Stockholm.
Ja, just det, som har valt att ha schack lite som profil för att visa på hur schack kan användas som social integrerat. Ja, låg och mellan är det. Ja. Och med goda resultat, och de har ju då låtit samtliga arbetslag bli utbildade i schack. De har börjat anställa personer som har uppdrag att arbeta med schack. Till exempel Kai Engström jobbar ju där.
Som tidigare var på schackförbundets kansli hade ansvar för det här. Ja. Men han är ju lärare också.
Vikarierar du för mig då?
Nej, men de anställt specifika lärare såklart. Men som också kommer från schackvärlden.
Och jag hade ju också de här akademiska kurserna som har hållits i Malmö och på Södertörns högskola. Var ju också ett försök att stärka lite grann pedagoger så att de ska kunna ta ett större ansvar och liksom få skolan att övertyga om att det ska bli
så liksom, det är lite framtid kanske att vi faktiskt kan se fler skolor som blir så här. När jag pratar om schackskolor det där är ju jätteintressant såklart. Jag är ju lite inne just på den här schackgymnasiegrejen också som du gick på schackgymnasiet. Det var ganska länge sedan som det lades ner. Vad kan det varit någon gång på 90-talet som de lade ner? Jag tror att det var regelverket som ändrades då. Vi har ju och många frågar mig, så varför har vi inget schackgymnasium i Sverige? Det finns ju i Norge. Så har de ju ett fantastiskt schackgymnasium. Vi dreglar över det där schackgymnasiet. NTG, då norsk toppidrottsgymnasium. Där schacket samsas med fotboll och åka skidor och hoppa backhoppning och vad det nu kan vara. Där har du jobbat lite grann som lärare va?
Innan jag fick min tjänst här på Sveriges Schackförbund så var ju väldigt mycket gästlärare där som jag är lite kompis med Simon Agdestein inte minst då.
Jag tror inte bara för att du är kompis med Simon Agdestein utan du försöker ska inte liksom dra ner det. Jag tror att du var gästlärare för att du är en ganska bra schacklärare. Kan det vara så?
Ja, så kan det vara. Men i vilket fall som helst så är det inget tvekan om att det har ju varit också ett nav för norskt schack. Så det är ju klart att få till ett svenskt schackgymnasium, det skulle ju vara toppen. Och där vet jag ju dessutom att du vill gärna det och har till exempel träffat Anna Ekström.
Ja, alltså Anna Ekström är gymnasieminister. Hon är för övrigt en väldigt trevlig person, men hon är också en väldigt duktig liksom gymnasieminister tycker jag. Och vi har träffat henne. Hon gillar schack. Hon har varit liksom frågat mycket. Vi har haft kontakter med henne på Skolverket som hon jobbade med innan. Eftersom vi har haft mycket liksom arbete med skolan och sådär. För det är nämligen så att vi får ju inte starta ett schackgymnasium. Alltså det är ju det som är så knöligt. Va? Regelverket ställer till det för oss idag. Att ha ett elitgymnasium för alltså gymnasieelever som vill satsa på att bli bäst i världen. Det får man göra i fotboll och bandy och liksom skjuta pil och pilbåge eller vad. Alla grejer som är med i Riksidrottsförbundet. Och då får man ta med sig skolpengen till en annan stad där det här gymnasiet finns. Man får ett litet bidrag från staten på att anställa en särskild speciallärare. Men vi får inte sånt.
Men vad är klun då?
Ja, det är att regelverket står, i lagstiftningen står så här att elitidrottsgymnasium kan ges med villkoren till de som är med i Riksidrottsförbundet.
Okej, och jag vet att du nu lobbar lite.
Det ena är ju liksom att vi skulle kunna vara medlem i Riksidrottsförbundet. Mm. Det kanske vi inte vill. Vi har inte sökt medlemskap där någon gång. Så det känns som ett konstigt krav. Varför ska de kräva att vi ska vara med i en viss organisation som kanske inte ens släpper in oss för att vi ska få ut. Nej, så vi har ju pratat med Anna Ekström om det här, att vi tycker att det är rimligt att en sport som schack också borde åtnjuta samma villkor. Och statusen är väl att de har lyssnat på oss, och vi har ju inte fått någon liksom så här respons som säger att yes, det kommer ju bli av, men vi har inte heller fått motsatsen. Så att vi fortsätter att prata med dem och föra en dialog, och jag tycker det vore underbart om vi hade ett schackgymnasium någonstans i någon av våra stora schackstäder som liksom kunde samla ungdomar och bli, som du säger, bli ett nav dit man kommer, och där det kan bli mer tävlingar, och där det kan bli mer liksom, det kan samlas elitspelare eller elittränare från olika delar av världen som kommer dit och hjälper till, och även de som inte kanske går på gymnasiet kan ta del av den här miljön då. Så att jag tycker att det är en helt rimlig utveckling, även om den liksom inte kanske nödvändigtvis ligger rätt bara väldigt nära i framtiden.
Men man kan väl säga, för att sammanfatta då den ingången som du hade på det här samtalsämnet, så är det ju lite så, drömmen är ju en pyramid. Högst upp har man schackgymnasiet. Där har vi eliten som trillas fram till att bli så bra det bara går. Mm. Sen har vi de här profilskolorna, förlåt, vad det jag sökte. Ja. Profilskolorna som liksom, där schack används aktivt rakt igenom den pedagogiska idén för att få fram liksom, smarta elever. Och sen har vi då bredden i form av schack i skolan som är en introduktion på vägen upp mot de här profilskolorna och schackgymnasiet.
Så ska vi ha det. En annan grej som jag har tänkt på, Jesper, det här med våra regler i schack. Alltså de har ju hållit på i 1500 år och utvecklat reglerna. Eller, ja, många regler är ju skitgamla såklart. Men en grej som jag tycker är superkonstig, som är jättesvår att förklara för de som inte är schackspelare, det är det här med att man får bjuda remi. Mm. Alltså att man sitter och spelar ett schackparti och sen plötsligt mitt under partiet tänker man så här, jag vågar inte fortsätta spela och försöka vinna, eller jag är rädd för att förlora, eller vad det nu är, eller jag är trött och vill gå hem. Så jag säger, hej du, kan vi inte komma överens om oavgjort remi, va? Och så säger den andra bara så här, ja, det kan jag kanske göra, så kan vi gå och spela tennis istället. Tänk om det skulle hända i en hockeymatch, man liksom säger så här, mitt i tredje perioden eller mitt i andra perioden, så säger man så här, 1-1, det är okej, ska vi gå hem nu? Nej, det skulle bli, det är ju katastrof. Men i schack så är det helt okej.
Jag tycker det är verkligen konstigt att vi kan ha kvar den regeln.
För oavgjort är det inget konstigt. Det blir två kungar, varsin kung. Det är remi,
det är okej. Eller dragupprepning
är remi och så.
Men just det här är verkligen konstigt. För det är precis som du säger. Min erfarenhet är att när man möter folk som inte är inne i schackkretsen så är det här det som alla studsar på och tycker det är jättekonstigt. Och det finns egentligen två saker. Det ena är ju på elitnivå. Till exempel när jag kommenterar då SM eller någon turnering, och de sitter och tar en mi snabbt.
Det där kan jag bara säga en sak om det där, för det där, jag fick en som var schacksponsor som berättade om det här, eller de hade hade så här sponsorträff i samband med en elittävling, och i sista ronden då kom sponsorn dit och skulle kolla, vad spännande, ska vi se vem som vinner det här, och kolla upplösningen. Och på de fem första partierna, alltså första bräderna, de 10 bästa i tävlingen, att de hade redan gått hem. För de hade tagit remi efter 15 drag, snabba drag, och sen gått och tagit en fika för att de var rädda att förlora för mycket prispengar.
Ja, det är ju förfärligt. Alltså. Ja, det är den ena aspekten. Ja. Och där har vi också i Sveriges schack, vi stävjar ju det till exempel i SM och sådär, att man har en regel att man inte får ta remi för tidigt. Vi försöker liksom införa den typen av regler för att göra det. Men det är ett spår. Den andra spår, så jag vill bara nämna det när vi kanske börjar debattera här då, så är det ju så att den andra saken tycker jag är för juniorerna. Det är ju barnen som i en spelsituation tränar sig på allra bästa sätt. Det är ju så att spela är ju det liksom bästa sätt att träna. Att då bjuda remi för att man blir lite nervös och så vidare, den möjligheten ska ju bara tas bort så att man spelar ut.
Alltså, vad händer då? Jag kommer ihåg själv faktiskt. Jag hade en väldigt bra tränare när jag var liten eller när jag började spela schack och så. Men en gång så var han arg på mig. Då hade jag en tävling. Jag hade ett tornslutspel. Jag hade 4 bönder på Kungsflygen och mitt torn. Och han hade 3 bönder på Kungsflygen och mitt torn. Och de som kan mycket om schack säger att objektivt så är det här förmodligen remi. Men det är klart att det kan hända ganska mycket. Och jag, han bjöd remi till mig och jag tackade ja till remi. Och min tränare frågade mig, hur gick det? Ja, det blev remi, det var ju ett remislutspel. Han sa, vadå är remislutspel? Det kanske blir remi. Mm. Men det får du ju inte reda för en partiet är klart. Han var så upprörd. Mm. För att jag inte, alltså, det är ju remi. Nej, det är inte remi förrän jag har liksom bevisat att det är det.
Och där är ju verkligen Magnus Carlsen en jättebra förebild.
Så, jag menar, förlåt, jag skäms ju fortfarande att berätta det här. Att jag gjorde det här. Så att det, för det är så pinsamt. Men jag var inte så gammal. Mm. Fine, men jag har aldrig gjort om det. Och, jag menar, och Magnus Carlsens föredöme att säga åt alla unga spelare att partiet är slut när sista pjäsen är slagen, liksom, eller sista draget är möjligt att göra. Det är ju en underbar liksom, sätt att visa hur man spelar schack.
Men om man då ska vara lite mer konkret så finns det ju ännu häftigare exempel än Magnus Carlsen som förebild. Det finns ju till exempel Korsika.
Kan vi bara först, innan vi pratar om Korsika. Så du nämnde att vi i SM har regel att man får inte ta remi för ett visst antal drag.
Ja, ta det,
det kallas ju Sofia-reglerna. Ja. För att det kom från en tävling i Sofia, alltså det är ju den staden i Sofia, där bulgariska arrangörerna bestämde precis att så här ska regelverket se ut.
Och det är ju att man inte får ta remi innan 30 drag.
Ja, eller 40 drag, och det, eller ett visst antal.
Ja, det var det där, men sen så har det ju skjutits lite.
Men, så det är ju liksom, det är ett sätt att säga så här, att nej, men det kan inte vara snabba remier.
Nej.
Och det är ju naturligtvis fantastiskt bra i sig. Mm. Men sen, nu kan du prata om Korsika.
Nej, för den här Sofia-regeln härstammar ju från det som var på Korsika. Korsika har idag världens främsta schack i skolan-rörelse eftersom de har alla barn på Korsika. Är nämligen med. De har det som ett eget ämne i skolan.
Korsika har en ganska cool schackordförande.
Ja, de har ju han är rätt driven kan man säga.
Ja, rätt galen.
Och rätt galen, men underbar. Och han, det första han sa så här, att ska vi kunna attrahera skolor, ska vi få barn att vilja hålla på med det, då kan vi inte hålla på att man kan bjuda remi. För det är så konstigt. Så de tog ju bort den möjligheten.
Man får inte bjuda remi på Korsika.
Nej, det får man inte göra. Utan så är det. Och det tyckte då Danailov och Topalov.
Bulgarien som vi pratade om tidigare. Ja, Danailov som var arrangören, Topalov.
President i bulgariska schackförbundet.
Och Topalov som är världsspelare och spelat om VM.
De tyckte att det här var intressant och åkte dit på studiebesök och diskuterade och så här. Och så kom de fram till lite mellanmjölk liksom.
Ja, men alltså man tar ju bort snabba remier, så är det. Men efter 30 drag så har ju ett schackparti, det har ju hänt så mycket att man liksom måste ändå säga att då är antingen partiet, det är mycket spel där.
Precis. Nej, så att, så var det. Och där avgår ju utveckling också mot detta. Att fler och fler turneringar har nu den här typen av reglement. Att man inte får ta remi för tidigt. Och sen om man ska ta bort det helt, det kanske är nästa
steg. Jag kan tycka också så att, jag menar, är det så att du ska åka på en sån här soft mysresa till en badort för att liksom spela till schack och ha mysigt och dricka vin och eller inte vet jag, nu kanske jag överdriver, men kan man inte få ta remi då?
Jo, men man kanske ska ha de här reglerna beroende på turneringsform. Och det vi pratar om är ju då, var ju två områden som vi identifierade.
Elit och barn.
Ja. Och vad tänker du om det som ordförande i Sveriges Schack? Tycker att vi ska liksom ta den?
Principiellt så tycker jag ju att det är knäppt att kunna få bjuda remi. Jag tycker att det är den konstigaste schackregeln, att det är tillåtet att göra det. Så det är klart att jag skulle nog kunna stödja en sån utveckling när det gäller elit och barn. Barn är det som jag har jobbat med mest. Och som ungdomstränare och barntränare så känns det här som en alldeles utmärkt idé.
Jag ser fram emot nästa styrelsemöte, Karla.
Vi får väl se. Du Jesper, det här med betänktid. Det finns ju schacktävlingar med så många otroligt olika betänketider. Det är ju liksom nästan så att varje tävling uppfinner sina egna betänketider nu för tiden.
Ja, lite överdrivet tycker jag att det var.
Ja, men vi har ju standard, liksom, det blixt, det är 5 minuter eller numera är 3+2, det här med tilläggstid och så. Och långpartier är ju, jag menar, många gånger är 90 minuter och man 30 sekunders tillägg och ibland får man extra tid efter 40 drag.
Ja, det har ju hänt lite på det området kan man säga, inte minst med den här nya Fischer-tillägget.
Tilläggstid, det är ju en ganska finurlig och alltså, i all sin enkelhet en underbar uppfinning.
Ja, verkligen.
Man tog bort tidsnöderna, det var det som är liksom, eller den panikartade tidsnöden. Alltså de som ungdomar som spelar schack nu, de kan ju inte komma ihåg eller förstå vilken liksom roll domarna hade under tidigare tävlingar. Alltså man var tvungen att gå runt och kolla just tidsnöderna. Det var liksom nästan det viktigaste. För det hände så mycket klövpjäser och det var liksom kaos.
Eftersom det var en deadline liksom.
Ja, just det. Precis. Det bara, då är det slut. Men en annan trend förutom det här med tilläggstid är ju att det blir fler och fler ganska stora och uppskattade och uppmärksammade tävlingar som spelas med kortare betänketid. Delar du den uppfattningen?
Alltså typ snabbschack, menar du?
Snabbschacks-VM, blixt-VM. Blixt-VM, vi vet nu liksom när blixt-VM går. Vi följer blixt-VM, blixt-VM har kommentatorer. Blixt-VM för 15 år sedan, vet du någonting om att den här fanns en sån tävling då?
Nej, men det har kanske någon enstaka. Jag tror att man hade några enstaka evenemang då. Ja. Men det var inte alls på samma regel.
Nu är det ju stort och viktigt och de bästa är alltid med.
Ja, och det är säkert också så att här har säkert internet påverkat mycket också. Att, för på internet så spelar man ju mycket snabbare partier. Ja. Liksom därför att man pallar inte sitta framför en dator så länge. Så det har också påverkat, tror jag, att spelare har det tempot i kroppen på ett annat sätt.
Ja, och kanske att det är också lite kul.
Ja.
Att du liksom...
Ja, men vad är du ute efter nu då?
Nej, jag är lite ute efter att vi kanske liksom... Jag menar, en schacktävling är ju... Vi har ju liksom ett traditionellt format. Ja. En schacktävling ska ha en viss betänketid. En schacktävling ska se ut på ett visst sätt. Ja. Och jag är lite inne på att man ska liksom våga vara lite fri i den här tanken. Och säga att varför har vi inte liksom... Varför höjer vi inte upp de här tävlingarna med kortare betänketid lite mer? Nu hade vi snabbschacks-SM i Sverige. I Stockholm vid Hasselbacken här. För när vi sitter och pratar om det här nu så är det slutet på september. Och det var bara några veckor sedan. Och det var ju en fantastiskt fin tävling. Jättefint uppmärksammat. Bra deltagare. Nils Kandelius vann, vilket ju är väldigt, väldigt roligt. Men det är snabbschacks-SM. Jag kan inte ens komma ihåg när det var ett snabbschacks-SM förra
gången. Nej, det var länge sedan bara.
Nej.
Så att, men jag kan säga så här. Om jag ska försöka ta ett örnperspektiv på detta då.
Ja.
Så är det lite så att jag tror att det är en sak som jag har tänkt på. Det är ju att man har två drivkrafter. Och det är ju, eller och egentligen med samma utgångspunkt. Alltså, vad är det som attraherar folk? Att göra, om man tänker på schack som en publiksport eller någonting som kretsen utanför schackgänget ska bli intresserad av. Och då tycker jag det finns två saker. Det ena är ju att man har de här snabbare partierna som kommenteras där man gör någon happening runt omkring.
Men att kommenteras, du menar live-tv, liksom webb-tv någonting, och då sitter någon kommentator och försöker hänga med.
Och då ska det ju gå snabbt och det ska hända grejer, det ska vara någonting sånt och för att göra det attraktivt för den som tittar. Sen finns det ju faktiskt också en motrörelse, och det finns det egentligen i världen i stort. Jag tänker snabbmat mot slow food. Alltså typ så här, att man har liksom två helt olika...
mot att man följer tv-kameran en norsk båt på Huttirutten i direktsändning.
Slow TV. Ja, men det är ju så. Det håller på att bli ganska stort.
Nej, du har helt rätt.
Vi satt ju med det med norsk MRK nu och skulle workshoppa det om hur framtidens tv skulle se ut där. Och de nämnde just det, att en stor grej är slow tv.
Jo, men det är klart att jag vet inte, folk är naturligtvis olika, men jag gillar ju att följa fem milar på skidor där det inte händer någonting.
Eller Vasalopp.
Vasaloppet. Eller en golftävling som pågår fyra dagar. Där det egentligen inte händer någonting. Nej, jag tittar inte på cricket, det lovar jag inte. Nej, men det är ju inte något konstigt att såna här grejer låter det ta tid, va? Ja, men det är sant. Och jag menar att tv-sändningar från schacktävlingar är ju, alltså med långa partier, VM-matchen i Norge hade ju upp mot 1 miljon norska tittare, vilket är ju helt bisarrt.
Ja, men alltså bara titta så här, om man tänker sig så här, att någon kommer till en schackturnering, så är det som är så fascinerande, det är att där sitter liksom 200 pers. Det är knäpptyst och man kan känna i luften koncentrationen. Det är ju något magiskt med detta. Och vilket ju då kan man säga står emot det här andra, att det ska hända någonting, det ska vara action, det ska vara kommentering, det ska vara alltihopa. Så jag tror lite grann att i framtiden kommer det att bli så här att man nischar sin turnering och säger vilken
Jag håller med, jag bara liksom säga stanna en stund. För du säger i framtiden kommer det att bli. Jag vill säga så här, jag tycker att det är bra att man vågar, inte bara så hur det blir, utan jag tänker så att det är bra att våga göra på olika sätt. Det är egentligen det enda jag är ute efter. Ibland kan det faktiskt vara en blixt- eller snabbschacksturnering med popmusik i högtalarna och lite banderoller på läktarna, liksom en snabbpratande kommentator i kommentatorsrummet eller på webb-tv. Och ibland kan det vara en schacktävling som är knäpptyst, där partierna tar sina 4-5 timmar, som erfarna schackspelare är ganska vana vid. Och våga göra det, våga göra olika saker. Det är inte det jag är ute efter.
Ja, och jag kan bara säga, jag delar helt. Om jag bara får återknyta till mitt stora, andra stora intresse här med maten.
Ja.
Så kan man säga så, under veckorna i den stressen som är då. Ja, då kan det ju hända att det slinker ner en falafel liksom, som man bara trycker i sig snabbt. Liksom, schysst snabbmat liksom. Och sen på kommer helgen och nu...
Dags
för långkok. Då är det tre med grytan och sen in i ugnen. Och det är den spänningen som man kanske också vill åt. Istället för att ha
Precis, men den ena delen känns det ändå som att vi är hyfsat bra på i svensk schack. Bra liksom, tävlingar, seriösa med lång betänketid. Den andra delen tycker jag själv att vi ännu inte är bra på med uttrycket.
Men du, kan inte du bara säga då till sista nu då vad du tänker om det här med Grand Prix där man ju faktiskt mixar då?
Det är fantastiskt fint. Det är jättebra tänk liksom.
Att alltså, först spelar man ju de många av de här turnéerna har ju liksom då snabbschackpartier och sen kommer tre långpartier.
Fyra partier brukar det vara. Fyra snabbschackpartier och sen fyra långpartier.
Ja, just det, så
att man börjar fredag kväll med att spela snabbschack och sen två partier på lördagen, två partier på söndagen. Alltså det är ju av necessity på något sätt som man gör det här, nämligen hur fasen ska man få ihop en schacktävling med ett visst antal partier så att det blir avgörande, men folk har inte tid att åka iväg en vecka. Hur löser man det på en weekend? Ja, då hittar man en ganska smart lösning tycker jag. Och det är ju naturligtvis så här, bra tänkt, liksom. Vi löser ett problem. Men jag är lite mer ute efter att kanske höja statusen på snabbschacks-SM, höja statusen på blixt-SM som idag spelas en förmiddag under SM-tävlingarna. Kanske de ska få, ja det är inget dåligt för det är liksom, det är ändå en fin tävling och så, men de bästa spelar ju med i andra tävlingar under den veckan och brukar inte ställa upp. Hur får vi det att bli någonting? Hur blir vi duktiga på att ha kommentatorer som hinner med och kommenterar i blixtpartierna? Det är, har vi ännu liksom, nu säger jag det till Jesper som brukar vara kommentator. Nej men du fattar problemet. Det här är ju konst och det är liksom, hur ska våra webb-tv-produktioner se ut för att leverera bra innehåll på en blixttävling? Alltså, där är vi inte bra tycker jag än.
Ska vi ta det svaret i podd 5 eller någonting?
Jag tror att vi får göra det. Ja. Vi sparar den här frågan till dess. Men det här vill jag att vi ska bli bra på.